det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en tia. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Från Onfor Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Och jag heter Åsa Secker.
Jag var på Tekniska museet för ett tag sedan.
Mysigt.
Jättemysigt där. Rekommenderat 5 av 5. Från mig till dig. Rekommenderar framförallt att få en så här personlig guidad tour där som jag fick. Och under den touren så hamnade jag vid en monter där det berättades en historia.
Kul!
Ja. 1955 så blev Arne Larsson förgiftad av ett ostron.
Mindre kul.
Det året spreds någon slags ostronepidemi i Sverige. Det här hade inte nått mig förrän då.
Nej, missat det också, känner jag.
Den stora ostronepidemin 1955. 600 personer insjuknade i den här epidemin. Arne är en av de värst drabbade faktiskt. Han mår så allmänt risigt, men svimmar så flera gånger om dagen helt utan förvarning. Och det visar att Arne har fått en infektion i hjärtat.
Aj, aj, aj.
Och plötsligt då, liksom utan varning, så kan hjärtat bara så här plötsligt sluta pumpa blod ut i kroppen.
Och då svimmar han.
Exakt. Och 1958, alltså 3 år senare, så är Arne döende. Och han skriver sitt testamente på baksidan av en sjukjournal och får 2 sjuksköterskor att bevittna namnteckningen.
Dramatiskt.
Mycket. Men Arnes fru, Else Marie, hon har inte gett upp. Hon letar desperat efter någon som kan rädda Arnes liv. Och till slut så hittar hon 2 läkare. Rune Elmqvist, Åke Sänning. Och de 2 har någon slags ny behandlingsmetod på gång. Den har dock bara testats på djur. Men Else Marie övertalar dem att testa det här på Arne. Och 2 veckor senare så får Arne Larsson världens första pacemaker inopererad.
Otroligt. Vilket litet dream team. Else Marie, Rune och Åke.
Ja, och Arne var ju också med, får man ju säga.
Ja, absolut. Men det är de andra som står för jobbet.
Han stod som mest för ostronätandet, kanske.
Ja. Och en bröstkorg.
Exakt. Den här monten på Tekniska museet där jag stod och tittade, den innehåller då en sån här pacemaker. Den absolut första i världen. Och den innehåller också massa nya modeller som kom efter den. Men det är ju liksom den första här som är liksom showstoppern.
Det som är skojigt med den är att man ser att det är som en liten plast ishockeypuck. Den är faktiskt gjuten i botten av en kaffekopp.
Sjukt på så många nivåer.
Ja, verkligen, det känns verkligen så ad hocigt. Det här är Freddy förresten.
Freddy Grip heter jag och jobbar som museipedagog här på Tekniska museet.
Freddy var min personliga guide på Tekniska museet. Väldigt lyxigt, stort tack för det. Han älskar pacemakers.
Den är ju livsavgörande för väldigt många. Så det är ju en fantastisk svensk uppfinning.
Och tittar man på den här montern där det finns liksom en hel radda med pacemakers, så är det 2 saker som är uppenbara. Först, de ser mer och mer avancerade ut.
Och i den här så kan man då se en vanlig transistor. Men sen så går man till nästa variant så ser vi att vi får ännu fler transistorer. Och dagens pacemaker, den är ju mer så som vi skulle kunna tänka oss att elektronik idag ser ut.
Och sen, de ser inte bara mer avancerade ut, de är mer avancerade.
Nya pacemaker kan ju faktiskt läsa av och de behöver ju bara liksom startas när det behövs. Så att de blir ju också smartare. Wow. Så att de liksom kan, de läser ju av din hjärtrytm och vet om de behöver bara göra en liten knuff eller liksom.
Medan den där längst till vänster här,
är mer... där var det ju mer jämnt så här. Här får jag jobba med dig.
Den är också gjuten i en kaffekopp. Så att...
Exakt.
Men det är inte bara så att de har blivit mer avancerade. De är också mindre. Den som är vanligast nu, den är liksom typ, svårt att avgöra, men typ en tredjedel så stor som den första. Och det finns en ny som liksom är out and about just nu i liksom high-tech-läkemedelssvängen som typ väger ett par gram och är verkligen pytteliten. Alltså det ser helt sci-fi ut.
Jag tänker att det här påminner lite om... forntida mobiltelefonutveckling när det bara skulle bli mindre och mindre och mindre. Sen vände ju den utvecklingen och nu ska mobilerna bli större och större och större.
Jag tror inte pacemakers-grejen kommer vända dock. Att nu vill jag ha en enorm pacemaker, tack. Man har den ändå liksom i kroppen.
Det var min andra poäng. I det här fallet är det väl skönt att de är små PGA ska vara inopererade i kroppen.
Exakt. Så här, anledningen till att vi pratar om pacemakers här idag, det är faktiskt inte den här pucken som räddade Arnes liv, även om det såklart var toppen. Utan pacemakers är en väldigt bra representation av en lag. Inte en juridisk lag, utan ni vet, den andra typen av lagar. Mm. En lag som inte bara styr hjärtan, utan i princip alla prylar i ditt liv. Och som är anledningen till att begagnade bilar plötsligt blev jättedyrt i USA. Moores lag efter det här. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man kan tänka sig att det är bara typ... en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, man vill ha lite konkurrens, och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir låga.
Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en... Det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring. Det hette världens bästa sparform, frågetecken. Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem. SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet. Så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Det finns en lag som styr typ allt i ditt liv, skulle jag säga. Alltså, eller, ja. Men väldigt mycket hur saker funkar i ditt liv. Alltså, det skulle jag säga, grunden i hela vår ekonomi. Alla saker du använder på en daglig basis, så här, typ mikrofonen du pratar i just nu.
Jag tycker det här påminner lite om avsnittet vi gjorde om sand. Liksom, vi tar de stora greppen om liksom, vår världs viktigaste grundstenar. Vi har sanden och vi har Moores lag.
Ja, för det här är på riktigt. Det här är så här. Det här är allt. Det här är inte bara mikrofonen du pratar i. Det är också datorn du kommer klippa det här på. Eller jag kommer klippa på det i alla fall.
Jag hoppas att du ska klippa.
Jag kommer klippa, ja. Det är också LED-lampan som lyser här i det här rummet som vi pratar i. Det är också vojen du sen kommer ta ner för att handla lunch efter det här. Det är kassaapparaten som tar betalt av dig. Så här, om du, Gud förbjuder, skulle bli påkörd på väg tillbaka, då är det den här lagen som styr bilen som kör på dig. Men det är också den som styr sjukhusutrustningen som kommer rädda ditt liv. Och den här lagen heter då Moores lag.
Det låter som en extremt viktig lag.
Det är det jag har ägnat nu några minuter att försöka undersöka. Det är en extremt viktig lag.
Den här uppräkningen var alltså ditt försök att förtydliga det.
Ja.
Då vill jag bara vara supertydlig, bara liksom så alla är med på det här. Det är inte en juridisk lag. Alltså så här, som står i lagboken, lag. Nej. Ingen får fängelse om Moores lag inte följs.
Nej, utan de flesta tänker nog på det här som en mer vetenskaplig lag. Även om vi kommer till att det kanske inte är en så vetenskaplig lag heller. Men, men många tänker på det som det.
Ja, men vad är det för lag då?
För att förstå Moores lag så måste man prata med Mikael Östling.
Jag är ju professor i fasta tillståndets elektronik, som det heter. Men det är ju ingen människa som begriper det. Så då brukar jag säga i mikro- och nanoelektronik.
Mikael Östling ägnar en betydande del av sin tid på att tänka på det här med Moores lag. Jag skulle säga att han kanske är den som kan mest om det här i hela Sverige. Även om alla dryga KTH-studenter kanske inte riktigt förstår hans storhet alltid.
Jag hade en student en gång som tenterade muntligt för mig. Och så frågade jag hur han tyckte att kursen hade varit. Ja, den var väl okej. Det är ungefär vad man kan förvänta sig om jag skulle läsa på Wikipedia.
Och även om det var lite svinigt sagt av den här studenten, tycker jag, så känns det som att det är en ganska bra nivå för kapitalet.
Perfekt nivå.
Och obs, herregud, vi kommer gå bort om det här. Jag har läst Wikipedia-artikeln om Moores lag. Vi kommer gå bort om den, jag lovar.
Men alla kapitalavsnitt börjar i en Wikipedia-artikel.
Typ så. Och några har inspirerat nya Wikipedia-artiklar, ska vi inte glömma.
Ja. Google it. Okej, vad är Moores lag? Vem var Moore?
Ja, Gordon Moore. Han är en av de här mest betydelsefulla personerna i hela halvledarindustrin. Han var en av dem som grundade företaget Intel.
Så här, halvledare, det är då flera saker. Bland annat så är det då ett samlingsnamn på saker som ibland leder ström, ibland inte leder ström. Men man använder...
De halvleder.
Exakt. Ja. Man kan manipulera dem till att leda eller inte leda. Men man använder det ofta för att prata om en halvledarprodukt snarare. Alltså typ ett datachip. Kan man ibland kalla för en halvledare, lite slarvigt sådär. Ett datachip då är en halvledarplatta där man då satt ihop massa olika transistorer i olika kretsar. Man behöver inte komma ihåg alla de här orden, men man kan väl liksom bara så här, tänka sig lite chip, massa små pluppar som är transistorer. De här chippen gör då saker och typ bestämmer allting i datorer. Det är liksom halvledare då.
Det är brist på halvledare, det har de sagt på TV.
Ja. Eller är det det? Vi kommer till det. Hur som helst, vet man inte vad Intel är, Intel där Gordon Moore, känd från Moores lag, jobbade, så kanske man känner igen det här ljudet.
Känd från alla datorreklamer i världshistorien.
Ja, för Intel gör då processorer till datorer, och processorer kan man väl säga då är typ ett sånt där chip. Alltså det är en grej som innehåller extremt många transistorer och halvledare.
Ja, okej. Okay. Det är bara ett annat lager av den här rören av begrepp.
Jag ska inte låtsas förstå liksom exakt alla ins and outs i hur en dator funkar.
Men vi gör som vi brukar, vi går vidare bara.
Vi går vidare, ja. Exakt. Gordon Moore, han grundade då Intel och han skrev en lag.
Han hittade på ett samband mellan hur många transistorer man kan få in på ett integrerat chip, sånt där som ni har i datorn. Och han förutspådde att varje år så kunde man få in fler och fler transistorer som skulle kunna vara mer och mer, göra mer och mer läckra applikationer.
Förlåt, det låter inte som en skitbra lag. Varje år ska man kunna få in fler och fler transistorer som ska kunna göra mer och mer läckra applikationer.
Nej, det är inte jätteslagkraftigt, det får man ju säga. Vi kan säga att det brukar kanske snarare formuleras som att på 24 månader ska antalet transistorer som får plats på ett chip fördubblas. Ibland säger man 18 månader, det är lite omdebatterat det där, men vi kommer hålla oss i 24 månader tycker jag, för det gjorde Mikael Östling. Sen säger vissa andra, på tal om debatten kring vad Moores lag egentligen är, att det också inkluderat att chippen ska bli billigare och billigare, att priset ska halveras. Det verkar inte vara true Moore canon sådär, utan det verkar vara lite mer, ja, så vi struntar i det. Vi fokuserar på det här med fördubblingen av transistorer.
Jag vill bara säga att den är ju den är inte alls lika snartigt formulerad som vissa sådana här liksom fysiska lagar. Så det du vinner iväg förlorar du i kraft. Det är ju en lag man gärna lägger på minnet. Det här med 24 och 18 och fördubbling och transistorer. Not so lätt att lägga på minnet.
Men nu lägger vi det på minnet. På 24 månader ska antalet transistorer som får plats på ett chip fördubblas.
Okej. Det blir en exponentiell ökning, så mycket kommer jag ihåg från matten.
Exakt. Så om du får plats med 32 transistorer på ett chip år 1, så ska du få plats med 64 två år senare, och sen 128, 256, 512, 1024, 2048 och så vidare.
Om man följer den lagen så kommer man att ha ett bra företag som tjänar pengar. Om man inte kan följa den utvecklingen som den här prognosen som han gjorde, utan man hamnar efter den, ja, då kommer man till slut att gå i konkurs och inte kunna göra sitt företag på rätt sätt längre.
Okej, bara så att jag är med här, två saker.
Mm.
Det är inte en naturlag.
Nej.
Nej. Två, det här gäller alltså bara företag som tillverkar chip. Mm. För att chip innehåller massa transistorer. Och om de företagen klarar det här så kommer det gå toppen för dem.
Ja.
Så att det är en ekonomisk lag som han förutsade för väldigt länge sedan.
Det är en ekonomisk lag. Eller, om jag får lite petig, kanske snarare typ en ekonomisk prognos. Att typ så här, om de som kommer göra det här kommer få det bra, typ.
Mm. Det låter bättre med en lag, vi säger.
Jag håller med.
Ja. När kom man på den här lagen? Alltså, vad är det för tid vi pratar om?
1965.
Och varför är det viktigt att den håller? Alltså, varför ska vi bry oss om hur det går för en typ av företag? Alltså, varför ska man bry sig om storleken på transistorer?
Ja, men så här. Man ska bry sig om det här för att det påverkar typ allt. Alltså, transistorn och chip, det är liksom de pyttesmå byggstenarna som hela samhället vilar på. Alltså, transistorer finns i typ alla grejer som har någonting med el att göra. Det finns transistorer i alla datorer, finns i din mobil, i din bil, i ditt kylskåp, i dina lampor.
Är du säker på det där med bilen? Min bil är väldigt gammal.
Men alltså, du har väl en stereo typ?
Ja, det har jag faktiskt.
Ja. Där finns det chip och transistorer och grejer. Och har man då tillräckligt många transistorer då, så måste man trycka in dem på ett chip för att det blir effektivt. Och för att förstå varför i helfridens namn det är så viktigt att förstå att man måste kunna få in fler och fler sådana här transistorer på ett sånt här chip, då måste man, Åsa Secker, förstå lite hur en transistor funkar.
Måste man verkligen?
Man måste det. Men jag lovar, det blir kul. Okej, superförenklat nu. Vi är humaniora idioter. Liksom. Ja. En transistor är typ en liten strömbrytare. Det är en plupp med tre stycken ben. Mellan två av benen ska man skicka ström. Och den tredje använder man för att bestämma om transistorn ska vara av eller på. Ibland kallar man av och på för 0 och 1.
Av, på. Ett och nollor. Så att i pacemakers fall då, bara för att gå tillbaka till det exemplet, så kan man alltså med hjälp av transistorn bestämma om pacemakern ska hjälpa hjärtat att slå eller inte, eller?
Ja, precis. Den där första i kaffekoppen, den har liksom bara den funktionen. Av, på. Ska hjälp slå, hjälp inte slå.
Keep it simple.
Exakt. Mm. Men om man har flera såna här transistorer, beroende på om de är av eller på, så händer det massa grejer. Så att man har två transistorer istället för en, då finns det plötsligt massa fler möjligheter. Och obs, jag hittar på de här funktionerna. Det är inte exakt så här en pacemaker med två transistorer funkar.
Här tar man sig friheten minsann.
Exakt. Mm. Och det är inte bara så att man går från en transistor till två transistorer och så har man plötsligt två funktioner istället för en funktion, utan det blir fler än så. Om båda transistorerna är av, då gör pacemakern ingenting. Om den första är på och den andra är av, då säger vi att pacemakern hjälper att hjärtat slår i 80 slag i minuten. Om den första är av och den andra är på, då säger vi att den hjälper hjärtat att slå i 100 slag i minuten.
Nu har vi puls.
Ja. Och så säger vi att om den första är på och den andra är på, då hjälper den hjärtat att slå i 120 slag i minuten.
Oj, oj, oj. Ja. Okej. Så att en transistor har två funktioner, av och på. Och två transistorer då blir fyra funktioner.
Precis. Och tre transistorer får åtta funktioner. Av. På, av. På, av. På, av, på. På, på. Av, på, av. Av, på, på. Av, på. Fyra transistorer, Åsa, har 16 funktioner. Av, av. På, av. Av, på, av. Som du märker, ganska snart så blir det helt obegripliga mängder funktioner. Alltså, plötsligt sitter du med så många transistorer i din pacemaker att den liksom inte bara kan bestämma exakt vilket liksom BPM hjärtat ska slå i, utan den kanske också kan typ ha en sensor som är kopplad till en transistor som gör att den typ känner av hur mycket den behöver gå in och styra upp överhuvudtaget. Så här, nu behövs jag inte alls. Nu kan jag gå in i det här tempot. Nu kan jag typ, alltså du vet, så här, man kan få liksom helt obegripliga funktioner och allting är beroende av transistorer. Mm. Eller typ om du har en dator, då kanske du har så mycket transistorer att var och en känner av liksom vilken färg en viss pixel ska ha. Och så skickar den det till ett grafikkort som i sin tur också har massa transistorer. Och så skickar de den till en skärm som också har massa transistorer. Och så visar den allt. Alltså transistorer gör typ allt.
Är det några transistorer som är trasiga i min dator då som gör att jag har liksom några linjer i högerkanten på skärmen där liksom skärmen inte syns?
Jag vet inte om du inte hörde när jag sa att jag kan ingenting om datorer och...
Okej, men ju fler man har, desto fler grejer kan man göra.
Ja, så det är bra med fler.
Ni som har de allra senaste datorerna hemma, laptops och andra, har ju då mikroprocessorer som har tiotals miljarder transistorer i det stora mikroprocessorchippet.
Men det kommer såklart inte stanna där, för det är det som är lagen, det är det som är Moores lag.
Det är en väldans uppsjö på olika typer av chip som vi behöver. Så det finns inte ett chip utan det finns miljontals olika funktioner som bara blir mer och mer krävande för varje år. För vi blir ju aldrig nöjda som människor. Vi ska alltid ha mer. Vi kommer alltid att klaga på att vi väntar på nästa teknologisprång här. För att nu pratar vi om 5G i mobila systemen. Ja, men det finns de som redan pratar om 6G när vi knappt har någon funktion i 5G. Va? Så att vi hela tiden tittar på nästa och nästa och nästa. Det är väl våran, ska vi säga, nyfikna natur också som människor.
Okej, så den som klarar av det här, liksom att ligga i framkant och tillfredsställa vår nyfikna natur,
ja,
den kommer ha ett bra företag?
Ja.
Finns det något företag som klarar det här? Alltså kommer Moores lag att fortsätta gälla?
Ja. Det är ju verkligen frågan. Men det finns en annan fråga som kanske är ännu viktigare. Vad händer om de här företagen inte bara misslyckas med att upprätthålla Moores lag, utan misslyckas med att tillverka de livsnödvändiga chippen helt och hållet efter det här?
Världen vilar, har jag då precis lärt mig, väldigt nöjd med att jag nu har den här kunskapen, på pytte små saker som kallas för transistorer. De styr tydligen allt som har det minsta med el att göra. Och Moores lag heter lagen som stipulerar att den som var 24 månad kommer kunna få plats med dubbelt så många sådana här på ett chip. Den kommer att ha ett framgångsrikt företag och kunna upprätthålla teknikutvecklingen som vi är så förtjusta i.
Mm, mycket bra.
Mm. Och är det här något som håller? Alltså håller Moores lag?
Dumt svar, men det beror lite på vem man frågar.
Jag frågar dig, Gunnar Harris.
Ja, bra fråga. Jag frågar Mikael Östling, professor i det fasta tillståndets elektronik.
Absolut så håller ju lagen, även om man modifierar, man får inte vara så helt teknisk så att man säger att en slavisk ska följa den första lutningskurvan som han hade. Det gällde i ett antal år när det var enkelt att bara minska storleken på kretsarna. I takt med att allting blir mindre så kommer vi ner till gränsen för ljusvåglängden. Då är det svårt att rent skala ner det här ytterligare.
Förlåt, ljusvågslängden?
Alltså att vi är nere på hur liten är en atom typ. Alltså det är obegripligt litet.
Mm, så låter det.
Och där någonstans kan vi faktiskt inte... Där tar det stopp. Mm. Runt atomer.
Ja,
där
okay.
Runt 2012 så hade Intel nått ljusvåglängden och då kunde de liksom fysiskt inte trycka in fler transistorer på samma yta, för att så funkar naturvetenskap, har jag fått förklarat för mig av olika internetartiklar. Det betyder dock...
Förlåt, men alltså man har tillverkat transistorer som är så små som en ljusvågs... Alltså ljusvågor är ingenting man ser med blotta ögat. Hur kan man tillverka en faktisk sak av faktiska material och sen är det så litet att man inte ser det? Mind blown!
Ja, men alltså så här på riktigt. Mikael Östling sa typ så här: folk tror att man håller på med coola saker i rymden. Det här, de gör ingenting i rymden. Alltså bygga en rymdraket kan vem som helst göra. Det här kan ingen, det här är liksom två personer. Alltså det är liksom så här, det här är det häftigaste som pågår på vår jord just nu.
Kan vi också hitta personen som är bäst på det här och bara kasta Elon Musk ut med badvattnet och ha den här personen som vår nya idol istället?
Ja, alltså Mikael är ju en av de här personerna.
Åh, Mikael Östling!
Ja.
Cool kille!
Ja, därför litar jag på honom när han säger att visst, Moores lag håller ju typ. Det skulle också sägas att Moores lag följer ju där då, typ. Alltså, original Moores law liksom. Att man kan inte trycka in de här dubbla grejerna. Men Mikael tycker ändå att Moores lag gäller.
Det är egentligen inte så viktigt med hur många transistorer man har på ett sånt här integrerad krets, utan det är vilken prestanda man får ut av den kretsen. Så att i en kombination med att göra saker mindre, då blir de naturligt snabbare. Men om man gör lite smarta lösningar med hur man kopplar ihop kretsarna också, så kan man få prestanda att öka ändå. Så att det är egentligen prestandaökningen som man är ute efter. Och nu på senaste tiotalet år, då har man kanske sett en avvikande lutning på denna kurva. Men trots allt är prestanda ganska så väl i paritet med vad man kan förvänta sig.
Så att man kan typ hålla liksom Moores lagtakten lite så, vad ska man säga, in spirit, men kanske inte så rent faktiskt.
Precis, alltså man kan få de här datorerna att agera snabbare och snabbare och mer effektivt i enlighet då med Moores lag, men liksom kurvan med hur många faktiska transistorer man kan trycka in på ett chip, den har då varit lite avvikande.
Fattar.
Men det är då långt ifrån säkert att man kommer fortsätta kunna hålla den här takten. Och det är då såklart dels ett tekniskt problem. Det är, även om du hörde det, vi är nere på ljusvåg. Alltså det är sjukt svårt att tillverka sån här superbra chip. Men det är också verkligen ett ekonomiskt problem. För att göra det här, det är inte bara sjukt svårt. Det är helt vansinnigt dyrt.
Berätta alltså, för mig hur dyrt.
Jag menar så här, det finns typ två företag som är kvar och kämpar i framkant här kring Moores lag.
Alla andra har gett upp.
Ja, men på riktigt. Alltså, dels är det då Intel som vi har nämnt, som är ett väldigt, väldigt stort företag. Men det finns också ett företag som heter TSMC, som du aldrig hört talas om. Eller?
Nej, absolut inte. Nej.
Taiwanese Semiconductor Manufacturing Company, som är ett... Alltså, det är ett enormt bolag. De omsatte 1 000 miljarder dollar 2020.
Alltså, jag älskar såna här historier. För att det är liksom, det är så fascinerande när man får veta att ett av världens, gissar jag då, när du nämner de här summorna, kanske största företag.
Ja.
Det är ett företag med ett helt värdelöst namn, och precis som Intel förmodligen en helt värdelös logga,
ja,
som ingen någonsin har hört talas om.
Som håller på att typ lösa världens svåraste problem.
Ja, men som bär världen på sina axlar.
Ja.
Alltså det är ju, ja. livet är underbart ändå när man kan få bli förvånad fortsatt.
Yeah.
Men okej, okay, det är de här två hyfsat anonyma företagen ändå som är de enda som har råd att fortsätta driva på den här utvecklingen.
Ja, men typ så. Bara för ett exempel så gör Intel en satsning nu på någon ny fabrik någonstans. Och den ska kosta 200 miljarder. Puff!
Och det här företaget som jag nämnde från Taiwan, TSMC, de har nu publicerat att deras nästa expansion, jag vet inte hur många fabriker det innehåller, men de ska satsa 1 000 miljarder kronor inom översiktlig tid för att bygga upp mer kapacitet. Och det är inte många företag som kan mäkta med sådana häftiga investeringar. Men själva maskinerna som man använder, det är ju massor med olika typer av maskiner för att göra de här chippen. De kan kosta upp till 1 miljard kronor styck.
Det är alltså en maskin som ska göra chip som vi har i allt. Kostar 1 miljard, en sån maskin. Även om chippen har stigit lite i pris nu på grund av att det kostar, även om du hörde det, 1 miljard för en maskin. Så är det nu då, håll i dig, halvledarbrist.
Och det är det här man har hört talas om,
ja,
på tv.
Ja.
Så sent som häromdagen faktiskt. Det var någonting med Volvo-fabriken. Är det nu jag egentligen ska förstå det här? Säg ja.
Ja, det ska du. Men så här, det första man ska ha klart för sig, det är vad en halvledare faktiskt är. Och det har vi sagt lite grann. Men det är då det här materialet som man har transistorerna på. Alltså tänk plattan som man har pluppar på.
Mm.
Så transistorer kan vara av och på. Så när man sätter ihop dem till en krets, då måste då materialet som man har dem på klara av att både leda ström och inte leda ström. Och det finns ett material som är väldigt bra på det här. Det materialet heter kisel. På engelska kallas det för silicon.
Som i Silicon Valley?
Exakt som i Silicon Valley.
Hänger det ihop riktigt?
Ja.
Är det sant?
Ja, Silicon Valley är liksom halvledardalen typ.
Nej.
Jo.
Gud, vilken bra sån trivia att kunna.
Ja. Oh. Exakt.
Mm.
Så det är det som är silikonkisel, halvledare.
Ah, okay. Och det är det brist på?
Absolut inte. Det finns hur mycket som helst av kisel. Alltså, vi kommer aldrig få slut på det. Det är typ världens vanligaste material.
Okej, okay. Tur för oss.
Ja. Däremot så håller man på och liksom trimmar, liksom spetsar. Man förbättrar kisel lite grann.
Strösslar.
Man strösslar lite med kisel. Man trimmar kislet så att de kan göra saker extra bra. Och det här gör man då med någonting som inte är lika vanligt. Så kallade konfliktmetaller.
Okej, okay. Konfliktmetaller, alltså så här spexmetaller som finns i områden där det pågår en konflikt. Massa människor far illa, de här metallerna hamnar liksom i kläm, används i konflikter och så vidare.
Ibland är de väl själva orsaken till konflikten till och med. Att typ slåss över litium och sånt där man håller på med.
Förlåt, men det går inte att inte nämna Blood Diamond.
Nej, verkligen.
Filmen.
Exakt, otrolig film.
Ja, otrolig.
De är metallerna vi pratar om i alla fall.
Men det är inte heller jättebrist på sådana saker, utan bristen är för att vi vill ha mer och mer, och speciellt har bilfordonsindustrin nu vaknat upp, och man förser ju sina bilar med väldigt, väldigt mycket elektronik. Infotainmentsystem, vi ska ha GPS-er, vi ska ha självkörning, vi ska ha massor med grejer och det drar massor med kretsar. Och det behovet har ju växt exponentiellt. Sen har vi pandemin. Fabrikationskapaciteten har gått ner emellanåt. Det har skett en hel del olyckor i fabriker, alltså de har brunnit och kapaciteten har reducerats. Och så sitter vi hemma och spelar spel och köper utrustning. Vi ska ha bättre tv-apparater, bättre datorer. Alla vill ha chip just nu och då blir det brist. Så det är ingen märkligt att det är någon materialbrist på att hitta material, utan det är tillverkningskapaciteten som har liksom blivit chockad just nu.
Så för att summera, den tekniska utvecklingen som då följer Moores ekonomiska prognos och har förstärkts ytterligare av en extremt ökad efterfråga i kombination då med att det är brist på konfliktmetaller. Det har gjort då att det är brist på chip, och chip är liksom bara en samling av 10 000 miljarder transistorer.
På halvledarmaterial?
Ja.
Ja. Okej, och vad betyder det här? Alltså vad får det för konsekvenser?
Jo, men den här bristen då har gjort att massa saker, typ man skjuter upp lanseringen av Windows 11. Det är bara så här superkonkret.
Kunde inte bry mig mindre.
Nej, exakt, verkligen. Men det är bara en sån konkret grej. Typ bitcoin mining har blivit dyrare för att det är brist på såna här chip som används i mining och sånt där typ.
Det här tv-inslaget som jag såg där de pratade om halvledarbristen, det handlade ju om Volvo.
Ja.
Så det var ju bilar.
Ja, och det är liksom det som blivit den stora symbolen för den här bristen. Mm. Att det finns massa typ halvfärdiga bilar som bara blir stående för att de typ saknar ett chip.
Intressant.
Det är så här, en bil som är klar, men vi behöver stoppa i det här chippet och chippet kommer inte för att vi har inte råd att köpa det nu. Eller, ja, det har inte gått att göra. Liksom de här två företagen som kan göra de här chippen, det finns i alldeles namn några andra också, men det är de här två som ligger i framkant. De kan liksom inte typ tillgodose den här efterfrågan helt enkelt.
Nej.
I ett extra led så har det gjort att begagnade bilar, för att man inte råd att, man kan liksom inte köpa en ny bil, så har begagnade bilar, framförallt i USA, blivit extremt mycket dyrare. Det är så här typ 40% upp i år eller något sånt där.
Vilken tur att jag köpte en jättebillig begagnad bil tidigare i somras.
Ja, vilken otroligt billig begagnad bil du och jag köpte. Inte tillsammans, utan varsin.
Nej.
Obs.
Ja. Varsin, och min var ännu billigare än din.
Ja.
Okej, så man kan väl säga då att Moores lag eller Moores prognos, den gäller på ett sätt liksom mer än någonsin. Att den som kommer kunna göra de här chippen ännu bättre då, den kommer att ha ett bra företag.
Ja, och kanske den som kan göra ännu fler. För att vi verkar vilja ha fler och fler och fler och fler.
More is more.
In Moore's law.
Ja.
More is more.
Okej, kommer man klara det då? Alltså, är man på gränsen till att inte klara det här längre?
Nej, det som är så tjusigt. Jag har ju varit med ett antal år i detta. När jag studerade det här som student på min civilingenjörutbildning, då sa min lärare där att då var vi nere på dimensioner kring en mikrometer. Alltså ni förstår att jag är lite äldre då. Och sa att nu är vi nog nere på en gräns där det är svårt att förstå att vi ska gå vidare. Det här är ju, jag vet inte, jag måste avslöja att det är mer än 30 år sedan.
Det verkar som att olika Mikael Östling-typer världen över jobbar extremt hårt för att lösa det här. Mikael själv har kommit på en grej som går ut på att man liksom staplar transistorerna på varandra på ett sätt som jag absolut inte förstår.
Jo, men vadå, när det är brist på space så bygger man på höjden?
Jo, men hur man gör det, alltså hur kan det inte bli ett nytt chip då? Hur lägger man, alltså förstår du vad jag menar?
Mikael löser det.
Det är det jag menar, men förstår du hur han löser det, eller?
Nej, men jag är helt nöjd med att inte förstå det.
Ja, men det är jag med, absolut. Ja, han är i framkant med det här. Han håller på att liksom se till att åtminstone bli en del i att Moores lag ska kunna upprätthållas i alla fall ett tag till.
Fantastiskt. Då har jag bara en fråga.
Ja.
Hur gick det för Arne med kaffepucks-pacemakern?
Ja. Den pacemakern i kaffekoppen, den höll i 3 timmar.
Oj.
Ja. Sen fick han en ny dagen efter.
Tur.
Och under sitt liv så fick han 26 stycken olika pacemakers. Alla blev mer och mer tekniskt avancerade i regel med då Moores lag. Och han dog 86 år gammal av icke-hjärtrelaterade orsaker.
Vilken otrolig solskenshistoria.
Jag känner det också. Och med den historien så är kapitalet slut. Vi som har gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus och...
Åsa Secker.
Hej Åsa.
Hej.
Kristoffer Krook har mixat det här. Jakob Kjell är vår chef. På Instagram heter vi Kapitalet. Gå in där och tog jag några bilder på Tidningsmuseet. Det gjorde jag nog. Jag lägger upp dem. Och så är vi tillbaka igen om en vecka.
Hej då!
Hej då!